Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Förmodligen hör ni detta avsnitt måndag morgon. Men jag och Fabbe, vi har ju satt oss i... vi har satt oss framför varsin mick direkt efter slutsignal på Emirates. Och idag var det väl inte lika lätt att trycka på räck, va Fabbe?
Nej, fan. Vi sa ju... Vi har ändå haft tur. De söndagsinspelningarna vi har gjort så har ändå gått bra för United. Men last minute winner på Emirates. Det är jobbigt alltså. Men ja, jag ska försöka ta igenom det här. Jag har fått jävla... Jag tycker jag har hyllat Arsenal mycket. Men det var väldigt mycket Arsenal-supportrar som var inne i mitt flöde nu på efter slutsignal och skicka bilder. Så jag tror att det kanske kan bli ett av de mest emotsedda avsnitt vi någonsin har släppt. Så jag... Ja, jag ska göra mitt bästa. Försöka låta lite neutral. Kanske kommer raljera lite. Men vi låtsas att det ska bli kul att spela in.
Ja, jag tycker faktiskt att du har verkligen rätt i det. Jag tycker du har varit lagom nöjd med United. Och då gör United en fantastiskt bra säsong hittills. Och hyllat Arsenal som ju står för en makalös säsong som bara fortsätter. Men det är klart, jag fattar också supportrar. Det är såklart lite kul att... trycka ifrån, i synnerhet då när det började kännas som att United hade tagit sig in i en titelstrid. Men den existerar väl inte nu, känns det som. 11 poäng bakom och en match mer spelad. Vi börjar väl från början. Jag tycker vi tar tjuren vid hornen. Pratar just toppmatchen då mellan Arsenal och United. Arsenals 11, den behöver man inte ens spekulera i längre. Även om Trossard har anslutit så kommer ju han att... få börja med det första halvåret här att vara en backup såklart. Men United själva, fanns det spekulationer kring hur man skulle ställa upp med Casemiro avstängd. Vad kände du kring startelvan som Ten Hag mönstrade?
Alltså jag var väl lite inne på, det fanns väl två alternativ, antingen att man skulle skicka upp Rashford som anfallare och kanske spela Garnacho eller Anthony till vänster och den här centrerade fyran som vi körde mot City. Jag trodde väl att vi skulle spela den, så att Anthony hade ersatts mot Fred, det var väl vad jag hade gissat på, att man skulle ställa upp Bruno på till höger som man egentligen avslutar matchen. Så det var väl lite chockerande och jag vet inte, jag tror Ljungberg sa det 38 gånger i första halvlek hur svagt han tyckte att Uniteds centrala mittfält var defensivt, och jag håller ju med, Scott McTominay är en löpstark mittfältare men han är inte en balansspelare, och jag tycker väl att en spelare som man ser inte håller från de här matcherna är en spelare som har blivit väldigt hyllad United-led och av alla, han kom gratis, men Christian Eriksen på den här sittande rollen på Old Trafford mot City, så vart han inte tillräckligt bra, och jag tycker att han blottas jättemycket idag. United behöver ersätta, han ska vara en backup. Folk är rädda för att vi värver en spelare som vi redan hade i Bruno, men han har gjort jättebra, men han är inte tillräckligt bra för att starta de här matcherna. Jag tycker det är jättetydligt den här matchen.
Nej, och då ska han inte behöva hålla McTominay i handen. Det är en sak om det är Casemiro bredvid som är bäst på det, men här blir det verkligen svagt, och i Arsenal så ser vi att Thomas Partey är ju en otroligt bra i den rollen, och han vinner ju den här mittfältskampen tillsammans med Xhaka och även Zinchenko får man säga, för att han centrerar ju ibland när han behöver göra det och tar bredd ibland när han behöver göra det. Men nej, jag blev också lite förvånad här över startelvan. Jag tycker ändå att när Casemiro saknas, att man borde kunna få in Fred på något sätt i en startelva, men att då låta Eriksen, som ju inte är någon egentligen någon balansspelare, han ska ju vara i sådana fall spets på tre man av mitt fält, här att han ska vara bredvid McTominay, det förvånar mig, samtidigt då som också Weghorst startar på topp, och jag har också sett siffrorna från Burnley-tiden, och jag tyckte att han var bra i pressspelet när han spelade i match mot Palace här senast, men nej, han syns ju knappt till i den här matchen. Och sen är det ju faktiskt börjat bli problematiskt med Anthony, tycker jag, eftersom det är Ten Hags värvning. Och ett problem är ju att det inte finns någon som kanske trivs jättebra just ute till höger. Det är ju Sancho som ska spela där, men han är inte riktigt redo än efter sitt uppehåll. Och tar man över Rashford, då blir det inte det heller klockrent, för att han är ju mycket bättre till vänster, bättre på topp också. Höger är väl det sista alternativet. Och Garnacho, ja, honom har jag ju inte sett ute till höger, men jag kan väl också tänka mig att han är bäst i vänster. Men Anthony, så jävla kass som han är, så är det ju nästintill som att man spelar med utan högerytter.
Ja, men det är verkligen, alltså Anthony gör ju något med, jag tror inte bara mig som supporter, jag tror att han gör något med alla som kollar på honom. Han är så extremt icke-likeable, och det är kroppsspråk, utseende, och hur, alltså hur kan han vara så dålig? Alltså han är jättedålig, alltså Nicolas Pepe kommer man ihåg, 80 miljoner pund och utskrattad och utlånad från Arsenal och pratas ju som av, ja men Premier League är så den sämsta värmningen, men om inte Anthony gör något drastiskt så kommer, det här kommer bli ännu sämre, för han är en superkontringschans. Han är inte ens snabb. Han är inte speciellt teknisk. Han kan inte komma in om sin gubbe. Han är inte bra defensivt. Hur kan Erik ten Hag ha tränat den här spelaren i 2 år i Ajax och värvat honom för en miljard? Jag har inte sett honom jättemycket i Ajax. Ska absolut säga att det kanske finns något där som kommer ske. Han är ändå uttagen i brasilianska truppen i VM och så vidare och så vidare. Men jag ser verkligen absolut ingenting här. Och han... Fan, jag känner nästan hat. Ja, nej, men, så illa är det.
Men jag är också... Nu är så här, man är lite ful där som tittare som jag är. Man har bestämt sig... Eller man har sett någonting, tycker man, under hösten. Att så här, man har börjat ifrågasätta värmningen. Bara vänta nu. Först är det en prislapp. Och sen är det en spelare man har sett för lite. Och sen börjar man syna honom. Och så tycker man att shit, det här kanske inte är så bra. Och så får man vatten på sin kvarn varje helg. Och då blir man ju till slut helt, man blir upprörd. Hur kan den här spelaren få starta vecka ut och vecka in och inte åstadkomma någonting? Axel Insulander, programledare borta på Dobb, som även hjälper oss att klippa den här podden ibland. Jag tyckte han beskrev det bra som att fötterna går blixtsnabbt, men han är jättelångsam. Alltså det händer ingenting när han håller på att börja trampa igång med sina fötter. Och jag tycker att så här, den där typen av spelare, den känner man igen från sina kvarterslag och division 6-gäng. Liksom så här, det ska se tekniskt ut, men det händer ingenting. Och det slutar oftast med att man antingen skickar iväg en ärtbössa i form av inlägg och skott, eller att man bara tar den enkla passen tillbaka till högerbacken eller centralt mittfält. Så att, nej, nu tycker jag nog nästan att Ten Hag har fått tillräckliga svar där, att man får nog hitta en annan lösning. Förhoppningsvis kanske Sancho kan vara med och utmana inom kort, annars får faktiskt Rashford kliva över, eller Bruno upp, och så får
någonting måste ske.
Ja,
någonting måste ske i alla fall.
För det är lite som så här, problemet i den här matchen är ju att Uniteds plan är ju glasklar här, såklart, att stå lågt, och det är lättare att stå lågt när man har Casemiro som skyddar ens backlinje. Ska man, och det har vi redan nämnt, det här problemet med att McTominay startar där, men också i omställningslägen att det bara blir Marcus Rashford som kan hota. Och Bruno Fernandes får ju hjälpa till väldigt mycket defensivt, så han kan inte heller riktigt vara med och stötta i omställningsspelet i den utsträckning som man kanske hade velat. Utan det blir bara Marcus Rashford. Och han, herregud, han är ju nära och... Ja, första målet är ju briljant. Vilket
alltså,
nummer
av hur bra är Rashford nu? Alltså, nej, hur många spelare i världen... Alltså, jag har inte sett... Alltså, folk pratar om att det är han är uppe på den bästa nivån han varit. Alltså, överlägset. Han har aldrig varit så här bra. Jag ser få fotbollsspelare i världen som spelar med den självklarheten, speeden, styrkan som Marcus Rashford gör nu. Nu har vi bara sett och kritiserat United. Vi kommer ju hylla Arsenal såklart också. Men jag tycker att det är jävligt tydligt när man ser den här matchen. Att Arsenal är ett färdigt lag. Eden Ketty har kommit in istället för Gabriel Jesus. Alla fyller sin roll på planen. Det är egentligen bara Tomiyasu och Ben White i första halvlek som gör en ganska svag insats. Och det beror ju på att man möter kanske en av världens hetaste fotbollsspelare. Medan United, jag får ändå till att 5 spelare här på den här planen är inte tillräckligt bra för att starta om United ska liksom ha med en ligatitel att göra. Alltså att de ska vara regular startspelare, och det är Anthony, det är Weghorst, det är Christian Eriksen på sittande mittfältet, det är Scott McTominay och det är Aaron Wan-Bissaka. Ja. Jag hade glömt så mycket, jag klarar inte av honom, Jesper. Alltså du vet ju, vi har suttit i Big Six-studion när det var rörligt och jag bollade upp honom som Uniteds sämsta värld genom tiderna, och nu har folk kommit in i någon jävla trans för att han är gjort glidtacklingar igen och var bra mot City och börja prata om att han ska ersätta Dalot. Alltså, hur kan man vara ytterback och vara så jävla dålig på positionsspelet på inlägg? Alltså, vad han gör, hur han hamnar på vänsterkanten bakom Luke Shaw och missar markeringen på Eden Ketia så tydligt på 1-1-målet. Alltså, det är inte division 6-nivå. Alltså, han är så dålig.
Ja, du, det är... jag var lite irriterad på mig själv efter vårt senaste avsnitt, för att jag hade glömt att jag skulle berömma Wan-Bissaka och ge dig lite skit för att du har varit på honom, och jag har ju förstått varför du inte velat nämna honom. Och så ja, idag så tänkte jag så här, efter inledande 10 minuter, just det, glöm inte Wan-Bissaka nu och hylla honom nu för Jalkemo. Men så står han ju för den här insatsen som är ju den Wan-Bissaka som jag faktiskt, jag känner igen honom. Han spelar ju där såklart för att Dalot är skadad, men det går ju inte om man ska liksom vara med hela vägen att ha en sån svag spelare. Och du, jag tycker du verkligen, alltså Arsenal är ju ett färdigt lag nu. Det har tagit tid, men de är ett färdigt lag. Eden Ketia, ingen, alltså han ska ju verkligen hyllas, men det är ju också väldigt lätt att kliva in just nu i ett Arsenal, alltså i ett välmående Arsenal. Sen gör han det ju fantastiskt bra här, men alltså Uniteds, de har lite för svaga spelare på vissa positioner, och det här är ju någonting som Ten Hag och ledningen givetvis har koll på också. Det är någonting som kommer de närmsta fönstren förhoppningsvis att det kommer, många positioner kommer att förstärkas. Sen har man ju då inte råd att göra den här typen av Anthony-värvningar såklart. Men United, det är inte i år de ska vara med och utmana, även om jag förstår att många United-supportrar får upp lite liksom förhoppningar kring att det kanske skulle kunna gå. Men man är en bit efter Manchester City och just nu en bra bit efter Arsenal. Och det är ju häftigt att se Arsenal i den här matchen. Det 2-2 hade ju känts verkligen orättvist. Sen kan ju liksom, matcher kan ju sluta så.
Sen måste jag måste faktiskt säga det, så det är klart att Arsenal är det bättre laget, men kollar man på, alltså man går mycket på spelövertaget sista efter Uniteds kvittering, men alltså kollar man rent krasst, vad skapar Arsenal egentligen för chanser den här matchen? Det är lite som City, hade också jättemycket boll och det var tryck till och från, men jag tyckte ändå att stora delar av den här matchen är det ganska kontrollerat. En extremt dåligt försvarsspel av Wan-Bissaka på en ganska ofarlig chans egentligen. Sakas soloprestation. Sen har vi sista målet. De skapar inte jättemycket, så jag tycker inte att det hade varit ett rån om det hade blivit kryss. Med det sagt, Arsenal är klart bättre. Jag är så jävla imponerad den här sista 20 minuterna som Arsenal gör, att sätta, eller sista halvtimmen egentligen, att sätta den pressen på Manchester United och bara mala på. Det här var ju som att se Manchester United spelar på hemmaplan under Sir Alex Ferguson, när man bara visste att alltså, det kommer bli mål, för motståndarna kan inte United. Det kändes inte som att man hade bollen i 10 sekunder där. Man bara sköt långt och Scott McTominay rensade och Rashford kunde inte göra någonting. Och när man ser att United har 42% bollinnehav den här matchen, jag blir chockad. Jag hade gissat på 30 kanske.
Nej, men återigen en sån här insats där de inte, nej, men de skiter i att de, i vilken position de befinner sig, att de är i pole position och att det skulle kunna bli en ligatitel i år. Alltså vi såg det mot Spurs, hur de helt respektlösa kliver ut i den matchen och går för 3 poäng. Och, alltså det skulle kunna vara som så att när man passerar 75-80 minuter, att det är ett Arsenal som ändå känner att ja, men en poäng är väl helt okej här, och att vi kanske inte går för en 3-poängare. Men de skapar ju ett ordentligt tryck. Och, ja, men jag köper väl till viss del att det är inte så att det sker stå på huvudet här och att Arsenal skapar galna lägen, men det är ett sanslöst tryck och det känns någonstans ändå logiskt när Nketiah gör det här 3-2-målet och medvinden i den där klubben, det bara fortsätter och det ska bli jäkligt intressant att se hur långt det räcker. Återigen, det blir liksom det man får luta sig mot och fortsätta att repetera, och det är ju att det väntar 2 matcher mot Manchester City. Men Erik Niva pratade ju om det efter matchen, att efter så här många matcher spelade så har Arsenal aldrig någonsin tagit så här många poäng i Premier League. Och för de som har inte varit med särskilt länge så kanske man inte rycker särskilt mycket på ögonbrynen. Men alla vet ju och minns vilka upplagor av Arsenal som det fanns tidigt 2000-tal under Arsene Wenger. Och Niva ville ändå lyfta frågan, är det den bästa Arsenal-upplagan någonsin?
Alltså, det är alldeles för tidigt. Man kan inte säga det efter en halv säsong. Men jag, förlåt Arsenal-supportrar, jag vet att ni kommer bli jättearga nu. Men den här Invincibles-transen, det är jättehäftigt att man går och vinner en serie obesegrad. Men rent krasst, det är en ligatitel. United förlorar alltså mindre matcher säsongen 98-99 och vinner trippen än vad Arsenal gör den här Invincible-säsongen, bara att man gör det i alla turneringar. Och jag har ju träffat vissa Arsenal-supportrar som håller Invincible högre än Uniteds trippel. Och det där för många, alltså United-spelare, Gary Neville bland annat, håller inte ens det där Arsenal som det bästa. De håller ju 98-97 Arsenal som det bästa Arsenal de har mött. Och det är det som är så jävla svårt när man sitter här. Du och jag som är tillräckligt gamla för att uppleva det här Arsenal, att kollar man på spelarna, de här Bergkamp, Pires, Henry, Ljungberg, Sol Campbell, Martin Keown, David Seaman.
Vera.
Alltså, det är ikoner. När man kollar på det här Arsenal, det är som jag sa det för några veckor sedan, att det är så svårt att få ihop att Xhaka är en världsklassspelare, att Martinelli är en Premier League-elitspelare, att Saka har gått från att vara lovande och enligt många så här överhypad klassiskt att Arsenal hypar upp sina yngre till att vara en av Premier Leagues absolut bästa spelare. Och mittlåset med Gabriel och Saliba, Ramsdale som hånades när han värvade för 30 miljoner pund förra året. Så det är så... Det känns som ett skämt när man sitter och jämför de här spelarna med Invincible Arsenal och ännu tidigare Arsenal. Men alltså, för mig är det här, även om Liverpool och Chelsea är dåliga, det här är för mig kanske den starkaste Premier League någonsin. Det är bara att kolla på de andra klubbarna, hur bra alltså Villa är, hur bra West Ham är, hur bra Brighton är egentligen om man bortser från West Hams prestation. Men det Arsenal gör, alltså fortsätter de så här så absolut. Sen måste man ju vara bättre över tid. Det är något jag tycker är viktigt när man ska bedöma ett fotbollslag, hur man är över tid. Jag har svårt att bara ta en säsong och jämföra säsong för säsong kontra 20 år sedan.
Ja, och vi satt ju här för lite drygt ett år sedan och bara gapade över Liverpools säsong. Och ja, till slut så trodde man ju att det blir en kvadruppel. Det slutade med en FA-cup och en ligacup och nästan som att det var en känsla av att det var ett fiasko. Så det är ju 20-21 omgångar. Alla lag, 19 omgångar har väl Arsenal till och med spelat, va? Så att det är ju väldigt många matcher kvar att spela. Men ja, det är bara att här, du nämner spelarna där som var i Arsenals upplaga när de gick obesegrade en säsong. Det är ju, alltså, när man jämför dem med dagens spelare, det är nästan så att ingen från dagens trupp skulle gå in i den elvan, alltså så här rent kvalitativt. Och det stärker ju bara Artetas arbete. Det är helt otroligt vilket lag han har fått ihop här. Och som sagt, fått en del skador men senast Jesus har haft Sinchenko skadad, men han lyckas ändå få ihop helheten och man har svårt att se vad som ska kunna stoppa de här framöver. Men det var ju en match som verkligen motsvarade förväntningarna i att ibland kan ju toppmatcher bli tillknäppta och lite taktiskt tråkiga och att det inte riktigt, man får inte den här nerven eller trycket på läktarna, men den här matchen tycker jag hade det mesta och det var som neutral åskådare en fröjd att se hur det svängde fram och tillbaka. Tydligt att Arsenal var det bättre laget tycker jag över hela matchen, men ändå ett United som var spetsiga och hade sina lägen. Rashford har ju ett superläge, det är väl vid 2-1 också då, där Ramsdale gör en riktigt tvättig räddning, så att det var ju inte som så att United kändes ofarliga, men jag tror att United hade ju känts väldigt mycket farligare om det hade funnits ett offensivt hot till. Jag ska inte säga Martial, för han har ju faktiskt inte varit bra här på slutet och är alltid skadad. Men det är klart att hade han varit toppslag och startat den här matchen så hade ju United förmodligen haft det här ytterligare ett hot då.
Ja, men det som du är inne på, att just den här, det är på något sätt, jag vet inte var det har kommit ifrån. Jag tror inte att det har med att United på något sätt var i en, kunde drömma om en titelstrid. Alltså det är klart att det har att göra med att man är i toppen. Men det handlar nog mer om att Erik ten Hag har fått United-fans att tro och Arteta har ju obviously fått Arsenal-supporter att tro. Och det var ju verkligen att man, folk började prata om rivaliteten som var, och du har pratat om det, att när man började kolla Premier League så var United och Arsenal. Men det kändes verkligen som att den här rivaliteten, det kändes på plan, på spelarna. Man fick se lite mer grisighet. Det var någon situation med Bruno och Gabriel i början och det fortsatte. Sen, jag vill ju kasta in ett glas i tv när jag ser att Saka och Edin Nketia vid 2-1 och 3-2 kör Marcus Rashfords målgest. Nu vet jag inte, de är ju landsmän i och har spelat VM tillsammans nu precis. Jag vet inte om det är något, jag vet inte. Eller om det är ett hån, men är det ett hån? Alltså, jag köper det, jag gillar det. Det är sånt de bygger upp rivalitet mellan de här klubbarna och det är så det ska vara.
Ja, och Saka kan man ju prata hur mycket som helst om vilken spelare, även om de var väldigt tydliga mer i studion, och även Holmgren och Ljungberg, att de tycker att det där är en målvaktstavla från David De Gea. Och det är klart att när skott kommer så otroligt långt utifrån så bör väl en målvakt någonstans kunna ta den. Men sen när man tittar på det där skottet, alltså jag vill inte hålla det som en målvaktstavla, men en målvakt skulle ju kunna göra en riktigt bra räddning och ta den.
Ja, grejerna, de visar ju lite bilder på David De Gea, och vi vet ju hur fenomenal han är på de här reflexräddningarna. Men han har ju en historia av att släppa in ganska mycket mål från långt distans, där det dessutom han ser chanslös ut. Han är inte ens nära på att ta den här. Och det var kul, för min första reaktion var ju också att ja, men De Gea bör göra det här bättre. Men då skrev ju min kompis David Mitov, som står i Sirius till vardags, att han var ju galen när han hör Holmgren och Ljungberg konstatera att en dundertavla av De Gea. Men han tar ju ett steg till vänster, och sen är han ju ganska skymd av Ödegård, så han ger troligtvis bollen sent. Så det är ändå kul att få målvaktsperspektivet på det där. Det är ju det som är lite speciellt med studios, för alla i stort sett har ju spelat ute. Och sen ska man sitta och analysera målvakter som ingen bottnar i. Inte jag heller. Alltså man såg ju målvakter i höger och vänster, och det är bra för mig att ha David som kan liksom, Fabian, lugn nu, så här är det, så här ligger det till, därför gjorde han så här.
Ja, men det är ganska elakt att hänga målvakt för det där målet. Som sagt, alltså, tar han det där skottet, då pratar man ju om drömräddning nästan, för då glider han ut och tar en enhandsräddning och tippar ut den där till en hörna. Men skottet kommer jäkligt plötsligt. Alltså det är inte många som tror att... Ja, det är ett superskott. Man tror ju inte att det ska komma därifrån. Och det är ju verkligen bombat i hörnet. Så att jag vill inte lasta De Gea allt för mycket på just det målet. Sen tycker man kanske Ramsdale, han är ju inte någon superinsats på 2-2-målet där. Ute och hänger tvätt.
Det är lite som Juris situation mot City, att sa vi då också, alltså ska man boxa bort den så måste ju bollen bort. Jag tycker jag måste bara, det har varit lite liv på Twitter gällande att Ljungberg kommenterar Arsenal, att han är färgad. Jag uppfattade inte att han var så här jättefärgad. Jag har inget emot, alltså Bojan kommenterar United i onsdags, alltså kolla England, Gary Neville och Carragher kommenterar både United och Liverpool. Alltså det är vanligt, jag gillar ju känsla och uppmuntrar det. Jag tycker inte han är så jävla färgad som folk vill få det till som kommentator.
Nej, jag tycker faktiskt inte heller det. Jag förstår inte riktigt den problematiken. Men det är väl sådär, såklart att så fort han säger något positivt då, som man inte håller med, ja men då stärks det ju av att han är Arsenal-supporter. Men jag har inga problem med honom. Jag tycker att han växer som expertkommentator. Och nu har ju Viaplay valt den linjen. Erik Niva sitter där när Spurs spelar och Bojan med United. Och jag tycker inte det är problematiskt. Det finns en krydda i det också. Precis som att du kan sitta här och prata om Manchester United. Jag tycker det är fint när det finns en... Man har ju ingångsvärdet att ni är supportrar, men lyckas ändå hantera tjänster på ett bra sätt. Men du...
Jag måste bara säga det gällande Ljungberg. Jag tycker att han, nej men gör det bra som sagt. Men en sak, om du lyssnar på Fredrik, vilket du troligtvis inte gör, du kan inte kommentera och säga Bakayo. Alltså vi vet nej. Att du känner Saka, men du kan inte jobba förnamn när du sitter och kommenterar en match. Det låter inte jättebra.
Nej, det kan jag hålla med om. Och han är väl polare med, han har väl varit med och lyft upp Eddie också. Så att jag tror att han känner nog väldigt starkt för det här laget, eftersom han har varit ungdomstränare för många av de här spelarna. Och ja, det var inte jättemuntert när han fick ta över tränarsysslan i Arsenal, men det blev ju väldigt bra sen då när Arteta fick jobbet.
Ja, det kan man lugnt säga. Vi måste börja när vi går vidare. Fy fan, jag mådde fan inte pits när Licha gjorde det där målet. Alltså, då.
Nej, det förstår jag.
Inte var.
Det där var känslor. Så då känner man också att nu reser sig nog inte United här efter 2-1-målet. Men så kommer 2-2 och då känner man, nej men det blir väl det här. Och så kommer trycket från Arsenal. Ett tryck som jag också tror är så här, Martin Ødegaard. Hur bra är han inte?
Vad bra han är! Bra.
Alltså, han leder ju hela laget. Han leder ju hela offensiven.
Ja, alltså vi satt ju ute på weekend och pratade om att han kan vinna player of the season. Jag bara, nej, alltså dumförklarade och bara, Haaland kommer vinna. Men alltså, ja, Haaland gör mål, men sitter ju typ sämre. Alltså, Ødegaard är ju liksom Arsenals ledare här. Sen Thomas Partey är ju helt fenomenal och Saka, det är, nej, jävla lag Arsenal. Fan vad
ja,
kul,
men,
dumma jävla supportrar.
Ja, men om Arsenal vinner så är det väl, tycker jag, Ødegaard som är... Alltså, det är ju framförallt en laginsats då. Men det är väl Ødegaard som sticker ut mest som den största stjärnan i det här laget.
Ja, nej men absolut. Det blir jävla kul att följa. Se Arsenal om de håller i kapp där. Och det är ju faktiskt en liten försmak på vad som kommer skall på fredag, FA-cupen.
Ja.
City möter Arsenal. Det blir jävligt spännande. Niva så att han håller, ställer både upp med bästa lag, så håller han Arsenal som favoriter just nu. Man är ju ett mer välfungerande lag, men City är ju City. Det är, fan vad kul det ska bli att kolla på den här matchen fredag kväll.
Ja, jag tycker också det. Intressant att se hur de... Det är ju mycket mentalt här också. Hur de, för det är nog rätt skönt att få med sig en seger in sen de ska möta varandra två matcher. Och jag tror att City... Ja, men de räknar verkligen titlar. Arsenal har ju sånt otroligt fokus på Premier League här nu. Men jag tror Pep absolut gärna vill ställa dit en ytterligare en FA-cup-pokal då, i pokalskåpet. Sen innan vi släpper den här matchen då, så måste vi väl konstatera att Eddie Nketiah versus Big Six, det han ökar på.
Ja, vi sa att vi reducerade upp till 2-1.
Ja, och då fick vi såklart höra det från någon Arsenal-supporter som var på oss där. Liksom, vi måste väl... Ja, vi lägger oss gärna platt här nu och konstaterar att vi hade fel och Nketiah hade rätt. Men det var ju någon match där han var mindre bra.
Och det var mot Newcastle, va? 0-0 mot Newcastle. Just det. Vi reducerade, sa vi. Men nu är det väl bara att inse att det är Speedway
för
mätta, va?
Ja. Nu snarare så här, vad händer när Jesus sitter tillbaka?
Nej, alltså jag alltså Jesus sa till varje match, men nu frågan om de roterar. Mm. Nej, spännande att se. Han ska väl inte ha jättelång kvar.
Nej, precis, det är nog bara några veckor här, och det är ju såklart skönt för Arteta med ytterligare ett alternativ. Du, det var ju ytterligare två storlag som spelade fotboll. Jag tänkte säga att det var ett annat topplagsmöte, men det var det ju verkligen inte.
Det var ett mittenmöte.
Det var ett mittenmöte
med Big Six.
Ja, och sett till kvaliteten på den här matchen så kändes det nästan som ett bottenmöte.
Ja, men det var just det. Så vissa hade diskussioner och det var mycket hets på Twitter där motståndarnas supportrar skulle samla enkla poäng och säga det här är ett mittenmöte. Men kvaliteten på den här fotbollsmatchen, dels alltså så här när man ser, vilket beror på mycket skador såklart, men när man kollar på de här elverna, det är inget som skrämmer om man kollar om man jämför med klubbarna där uppe. Och kvaliteten på Liverpool jag sa att jag är Liverpool som favoriter för att det var på en filmen Liverpools första halvlek, eller första halvtimme framför allt. Alltså det är en sån dråplig situation som Chelsea är 1-0 på. Det är helt sjukt att det där, det är offside, men det är så sjukt på något sätt att det där ska vara sport. Ja, nej.
Ja, märkligt. Men jag håller med, jag tycker att Liverpool är ju dels här elvan. Visst, de har ju en del skador i sin, framförallt från trio, men att Fabinho inte är där längre, det är ju med all rätt. Och Bajcic får sin efterlängtade start i den här typen av matcher. Välförtjänt. Men sen också då James Milner som högerback. Och det är ju en repetning av Trent, eller hur?
Ja, det måste det vara.
Okay.
Vi kommer komma in på Mudryks debut senaste, men har man sett en större klassskillnad i speed mellan en ytterback och en ytteranfallare? Alltså det är bland det värre man sett. Och att Klopp väntade 10 minuter med att ta ut Milner efter att Mudryk kom in, det såg man efter en minut. Det här kommer inte gå. Och varningen han tar det. Alltså herregud, vad blodigt det där hade kunnat blivit.
Ja, och... Ja, det har jag ju sagt. Liverpool hämtas ju inte den här säsongen. Alltså det tror jag inte. Det är klart att man kan klättra någon tabellposition. Men jag ser inte på kartan att det ska vara som så att de börjar rada upp några segrar här. För det har vi inte sett på hela året. Så det undrar jag varför det skulle komma nu. Ja, Diaz och Jota tillbaka kommer att ge dem ett lyft. Men jag tycker att det finns så stora problem över hela banan här. Och i Chelseas fall då så finns det såklart också fortsatt problem. Potter är ju inte där han vill vara. Men det är ändå de som lämnar någonstans som vinnare i den här matchen, tycker jag. För även om de, ja, jag tycker nog att de är närmast 3 poäng. Men kryss känns ju helt okej i den här matchen. Men jag känner ändå att så här, lämna Anfield med en pinne i det läget de befinner sig med alla skador och att det inte riktigt har... Ja, men det har ju varken sett bra ut spelmässigt eller att det har trillat in massa poäng. Så att jag tycker ändå att det var ett steg framåt stundtals, även om man kanske är ganska ojämn i den här prestationen. Och framförallt då att det börjar liksom klarna lite hur det här laget ska... Hur man ska spela. Och jag känner ju att den här anfallstrion som vi nog om 2-3 matcher kommer att få se med Mudryk, Kai Havertz och Joao Felix kan bli ganska obehaglig.
det vattnas. Alltså jag tycker att vi, alltså bara match mot Fulham innan röda kortet på Joao Felix, tycker jag att man är bra. Man tar en stark seger mot Palace, så här är man på något sätt. Sen är det ju, det är Liverpool på något sätt som får Chelsea att se bra ut. Jag vet inte om man lägger för stora växlar att hylla Chelsea här, men det finns ändå saker att ta sig vidare. Två raka nollor nu när Badiashile har kommit in i laget och gjort det väldigt bra. Mudryk, superinhopp, ser jättespännande ut. Gjorde mer på en halvtimme än vad Anton har gjort på hela säsongen.
Ja.
Så det finns ju saker att se. Man kommer få tillbaka Chilwell och Reece James i full träning. Jag tycker man ser tydligt den här matchen. Alltså Chelsea, även under Tuchel, men nu, även under Graham Potter med Reece James, det är ju sånt extremt stor del av deras anfallsvapen. Även Chilwell, om han kan komma igång. Så det där tror jag att det kan förändra laget jättemycket. Men gällande det där du sa med tabellen, alltså Liverpool, vinner man sin hängmatch är man bara 7 poäng bakom United på fjärde plats. Men det är ju det som är grejen. Vad talar för att United helt plötsligt ska börja förlora varenda match och att Liverpool ska börja vinna? Det är det som gör. Poängmässigt så finns det ju helt klart en chans att komma topp 4. Men det är just att, vad talar för att Fabinho ska bli Fabinho igen? Vad talar för att Trent ska kunna börja försvara? Ingenting just nu.
Nej, och Trent, han har väl aldrig kunnat försvara, men i alla fall kunna gå framåt också. Alltså nu, han har ju ingenting längre i sitt spel. Och ja, det är väl, jag vet inte om det är att han vädrar sitt missnöje här, Klopp, när han startar Bilder och nästan provocerar ledningen. Och även såklart försöker att...
Är det sliten ut Klopp, eller?
Ja, kanske. Men jag tror att han också vill såklart... påtala för Trent att du får fan rycka upp det här nu när han inte får starta den här typen av match. Och det var ju inte så att det blev mycket bättre när Trent kom in. Men på tal om Mudryk då, det är lätt att dra stora växlar, men jag tycker att det där inhoppet var ruskigt fräscht på så sätt att ja, vi har inte sett honom, jag har sett highlights, och ett highlights-paket, det kan ju nästan vem som helst klippa ihop, till och med Anthony. Men Mudryks, ja men halvtimme här, att kliva in i Premier League på Anfield, när du också, du ska komma ihåg, han har inte spelat match på 60 dagar. Att vara så otroligt farlig i så fort han får bollen, det imponerar oerhört. Och vi visste att han hade speeden och att han skulle kunna ställa till det för Milner. Men jag tycker också att han är jäkligt skicklig i sina instick. Hur han tar sig in centralt i banan och väggspelar sig fram med spelare som han har kanske tränat i 3-4 dagar med. Så att det är verkligen en match som gav mer smak. Nu möter de väl, nu har de FA-cupen i helgen, va? Nej, de är utslagna där. Så det blir ingen FA-cup. Det blir att nöta på Cobham då. Och sen är det väl Fulham, tror jag, nästa fredag. Och det är möjligt kanske att han får starten om 60 minuter där. Alternativt att han får ett längre inhopp och sen är redo för en start. För det, jag tycker ändå att nu visade det väldigt, det var väldigt tydligt här att Mudryk är ju redo, och då kommer Potter såklart att spela honom.
Ja, men det var, alltså just de här som du säger, alltså kombinationsspelet, var han hittar yta och den här tvåfotaren, jag vet inte vem det är han gör den på, men sanslösande.
Ja, den är galen.
Ja, men vad fort det går, det är helt, helt otroligt. Om vi ska vända över till den röda delen och deras nyförvärv som det hypades väldigt mycket när man snodde honom framför näsan både på United och till viss del Chelsea också, men Gakpo ser inte roligt ut alltså. Sen det är frågan, man pratar ju så här om Klopp hela tiden, Klopp var nya Sir Alex, han kan sätta in mediokra spelare på vilken position som helst och de är svinbra. Han kan sätta in Milner på innermittfältet, han kan vara vänsterback, Joe Gomez, han var bra innan skadan, absolut, men du fattar vad jag menar, att just den här Sir Alex gjorde Wes Brown och John O'Shea till ledande högerbackar i ett lag som vann Champions League. Klopp har haft lite samma sak, att vem man än har värvat så har de gjort det, ja, men jävligt bra på vilken position de än har haft. Men nu, Gakpo kommer ju in till ett dysfunktionellt lag. Så frågan är hur mycket det beror på just det. Och hur mycket det beror på att just hans kvaliteter. För det ser inte bra ut alltså någonstans egentligen.
Nej, det har inte varit en rolig första tid för Gakpo. Som ju ändå, ja, nu har han väl vilat sedan VM. Men han kommer ju såklart med ett stort självförtroende. För han har gjort det jäkligt bra i PSV. Och i VM. Men så kommer han då till ett lag som inte mår bra. Och Mudryk är en spelare som kan blixa till på egen hand. Medans Gakpo, det lilla jag kan av honom är väl att han nog gör sin omgivning bättre. Och jag tror att han också, alltså i ett välmående lag så funkar en sån typ av spelare väldigt mycket bättre. Mudryk kan göra lite mer på egen hand som sagt. Så att ja, det är nog mycket som ska tillskrivas Liverpool här, såklart. Men samtidigt, världsspelare, de ska kunna synas mer. Och nu hoppar ju Nunez in i den här matchen och han är ju...
Ja, han är bra. Han är bra.
Men alla matcher ser ju likadana ut med honom. Alltså han kommer in och förändrar och skapar och rycker isär. Men det blir ju inte bra för Liverpool av det.
Nej, jag vet. Nej, man bara känner när man såg den här matchen. Alltså Sala, jämför man, vi har pratat om, ja, men vi ska inte jämföra Sala med Mudryk än, snälla någon. Men om du bara kollar på matchen idag, självklarheten som Saka och Rashford spelar med på de där ytterkanterna, om man jämför med hur Sala ser ut när han får bollen i det här Liverpool, så är det en jävla skillnad. Och här var ju Sala, såg man Sala som är överlägsen de här två bara för ett halvår sedan. Så det är klart att där behöver Liverpool också komma igång. Sen en sak, nu blir jävla kast mellan klubban här, men... Mason Mount, alltså där börjar man nästan bli lite orolig. Alltså det sägs att han kräver jättemycket pengar i nya kontrakten, medan Todd Bowley snarare vill förändra lönebudgeten, som vi var inne på senaste tiden. Han är ifrågasatt av egna supporterna och börjar ryktas lite till Liverpool, skrev Guardian. Så det där, fan, jag har ju tokhyllat Mason Mount sen han egentligen slog igenom, men nu börjar det bli lite frågetecken kring vad som kommer ske där.
Ja, men det är en ruskigt svag säsong från honom, och det är inte så att han har haft det jobbet med skador och annat, utan han har ju varit tillgänglig hela vägen och gjorde ju också ett svagt mästerskap, så han har ju haft det jobbigt. Sen är det ju precis som för Gakpo att han spelar ett lag som har haft det kämpigt, men jag blir dels hans liksom, långsiktigt, hur slutar det för honom? Det är svårt att se att Mount ska ta steget till Liverpool. Alltså, han är en av deras egna, och lite så här, vi vet ju hur duktiga Chelsea är på att fostra sina egna spelare, men vi vet också hur många de lånar ut och sen säljer. Mount är ju beviset på att det faktiskt går att ta sig hela vägen och bli en nyckelspelare, vilket jag... Amen, han är ju högst bidragande till att Chelsea vinner den där Champions League-titeln, och det såg inte riktigt jag skulle ske. Jag trodde att det var någon sa, men han gjorde det bra i Derby under Frank Lampard, och Lampard väl att fortsätta. Men lite så liksom, att okej, okay,
vi går alltid till Loftus Cheek.
Ja, men det är en duktig spelare, men ska han verkligen ta Chelsea till de stora pokalerna? Men det har han faktiskt bevisat att han kan göra. Men nu har vi sett en ganska lång svacka för hans del, och det är ju då inte bra i bra tider, dels nu när man har liksom, en ny ägare kommer in, förstärker offensiven, och Mount ska liksom få ett bättre kontrakt, vad han anser då. Och ja, men jag vet ju inte, om vi tittar kortsiktigt då, behåller Mount sin plats i startelvan här nu när Felix och Mudryk börjar trampa igång, och Kai Havertz, ja, men han tycker ändå han har steppat upp och ja, men gör bra insatser, och kan han få en bättre omgivning runt omkring sig, då tror jag att vi kan få se ännu fler poäng och bättre prestationer från hans sida.
Nej, det blir kul att se hur Chelsea ställer upp. Alltså så här, Felix spelar ju lite mer nia, Havertz, vart han ska vandra, det kryllar ju av vänster. Alla utgår ju från vänster, det är ju verkligen känslan. Aubameyang, Sterling, Mudryk, alltså alla utgår ifrån vänster. Nej, men det är väl Madueke som är bättre till höger, men annars
och
känns det som att
Hakim Ziyech också.
Ja, Ziyech, de är ju typ glömt bort. Pjuric är också vänster, de är åtta vänster forwards.
Ja, nej, och Ziyech tycker jag är rätt fina. Alltså han har ju några fina, alltså hans vänsterfot är ju dödlig, men det känns ändå inte som att han har någon framtid i det här laget, utan det kommer ju att förändras där. Men det ska bli kul att se, dels när utrensningen börjar, om det ens sker något på utsidan här innan fönstret stänger, men framförallt i sommar då. Känns som att många av de här värvningarna som man gjorde i somras ligger redan risigt till. Jag tänker på Kuchereya som visserligen gör en bättre insats nu, men det finns andra.
En två plus på Anfield, det är bättre alltså.
Ja, men verkligen. Ja, verkligen så. Det var inte fantastiskt, men det var ett steg i rätt riktning. Vi har ju Raheem Sterling, som jag någonstans tror ändå att Potter kommer vilja använda, och jag vill inte räkna bort honom. Vi har Koulibaly, ja, men han försvinner väl.
Ja, men alltså typ bara, alltså Badeshili gör så här bra, Thiago Silva, Lebel skriver på ett nytt kontrakt. Ja, fan, har man satsat hur mycket pengar som helst just på det. Så det där, så det finns ju väldigt mycket. Chaloba som fortsätter få förtroende och göra en habil, men fan med Chelsea. Aubameyang, när han kommer in, alltså vad är det för deppig karriär? Alltså det måste vara bland de mest största förfallen på kort tid. Från att vara kapten i Arsenal, gå till Barcelona, Arsenal går mot att vinna ligan, och han är Chelsea och han är inte skämt så dålig han är.
Ja, verkligen, jag förstår, alltså jag förstod aldrig den värvningen. Jag vet att han sprattade till i Barcelona, men det var ju lite så, han spelade, han skrev på ett halvårskontrakt i Barcelona där och spelade för att få ett bättre kontrakt. Men då blev ju Chelsea sugna såklart med nya ägare. Men den där värvningen var ju usel och jag har svårt att se. Men känslan är ju att det blir Mellanöstern för honom här i sommar. För det finns ju inte på kartan i alla fall att Chelsea förlänger med honom. Men du håller med mig i alla fall att Chelsea ändå kände som vinnare. Att det var ett steg i rätt riktning prestationsmässigt och även resultatmässigt. Alltså att ta med sig en pinne hem. Det är ju en av någonting.
Det är alltid bra. Det är alltid bra på Anfield. Alltså hur dålig form Liverpool är när det är ett jävla fort att komma till Anfield. De har typ torskat 3 matcher. De hade ju den här pandemisången när man torskade mot Burnley och Fulham och Watford på 3 matcher i rad eller vad fan det var. Men annars torskar man ju inte på Anfield. Så det är klart en bra poäng. Och jag tror att det var jag hittade någon statistik på 3 raka 0-0 matcher mellan lagen i ligan nu. Och de har typ så här 5-6 i XG i de här matcherna. Så det är någon förbannelse. Det blir inte, bollen vill inte in.
Nej, så är det verkligen. Du, i övrigt då, under lördagen spelades ju en högintressant match i bottenstriden. West Ham mot Everton. Och det var väl verkligen så här matchen där en tränare skulle få lämna. Och det blir väl Frank Lampard som väl måste tacka för sig nu, va?
Ja, det måste han faktiskt göra. Det kom ut lite rykte nu att de har ett styrelsemöte ikväll där de ska diskutera hans framtid och han måste ryka. Sen måste de ju ha en plan vad som ska göras med klubben, för det är ju fullständig kris. Det har varit ganska rejäla protester mot ägare där även Jeremy Mina fick ta sin beskärda del av kritiken. Ännu mer var det på London Stadium i lördags och med byggnationen av nya arenan, alltså. Frågan är, vad gör det för Everton? Alltså har man ekonomi, man utreds ju för FFP. Så man sitter ju i skiten, man kan inte värva någonting. Och det är därför man har fått göra sådana här värvningar som när man tog Delali förra året. För man är under utredning och liksom, man kan inte göra någonting. Så hur skulle det gå om man åker ut och inte kan värva samtidigt som man sitter och håller på och bygger en ny toppmodern fotbollsarena för 65 000 eller man ska ta ner i Albert Dock? Det är, fan, Everton ska ju vara i Premier League. De är väl det lag som har varit längst utan att åka ut i högsta ligan.
Ja, jag tycker det är sorgligt verkligen. Men det här är ju resultatet av en lång tid av misskötsel. De grejade ju med nöd och näppe i fjol, mycket tack vare Richarlison som fixade det där kontraktet på egen hand när Calvert-Lewin saknades på grund av skador. I år vet jag faktiskt inte riktigt vad som ska rädda dem. Nu såg jag dock att Danjuma, tidigare Bournemouth och framförallt då Villarreal här nu senast, en ytter ska lånas in. Och det där är faktiskt en riktigt bra spelare. Du minns väl när han hade kul på Old Trafford i Champions League-mötet förra hösten?
Ja, verkligen. Men jag vet inte om man går på namnen så här, precis som att man går på Arsenal och inte får ihop att de är så här bra. Men Tarkowski, Connor Cody, Jeremy Mina, det beprövade ganska bra Premier League-spelare. Sen Onana som tycker det är väldigt bra på det här mittfältet. Ghana Gay, Mykolenko, Coleman, Iwobi, Gray och Calvert-Lewin. Alltså, det ska inte ligga sist i Premier League.
Nej.
Sen är frågan vem som ska ta över och göra bättre. Alltså, alla gör det bättre än Frank Lampard. Låt mig vara väldigt tydlig. Men det är inget dåligt. Det här är ju ett habilt Premier League-lag. Eller så är det kanske att tiden har kommit fatt den här typen av spelare, att det här är dåtidens Premier League, medan nu tar man in spelare som tränare som Unai Emery och Lopetegui och vill spela som Wolves, som mer internationell fotboll, som jag pratade om, att England måste lägga pengarna på att värva klass på tränarbänken, på sportchefsroller, medan Everton är kvar i det här pittiga brittiska bakåtsträvande, för det är ett väldigt brittiskt Premier League-lag det här.
Ja, men det är det ju, och precis som att det var ett prekärt läge i fjol då, när Lampard tog över. Jag förstod inte riktigt vad han skulle in i det jobbet. Sen är det ju, alltså det är ju en anrik klubb och jag förstår att han vill ju upp på hästen så snart som möjligt. Men redan där och då var det ju ett tufft uppdrag. Han fixade det ju. Men nu känns det som att det behöver nog komma in någon, ett vass namn. Får vi se om det är Wayne Rooney. Gärna att det är någon mer etablerad i känslan. Vi ser ju hur många klubbar har. Ja, men Lopetegui var ingen jätterolig insats kanske på Etihad idag, men det känns ändå som att Wolves, som också har ett lag som kanske är för starkt för att åka ur, att de har fått träff på en tränare i Everton. Det är ändå halva serien kvar. Och får man in ett starkt namn här som kan organisera upp det där laget som till mångt och mycket absolut ska kunna tillhöra ett, ja, mittens rika i alla fall. Det tycker jag. Då får man träff på tränarfrågan här med start då i veckan. Nu är det väl ett perfekt läge då eftersom det är ledigt i helgen för dem. Spelar de FA-cupen? Inte en susning, men det spelar ingen roll. Det är Premier League nästa helg. Och det är ganska bra att man får möjlighet att sticka såren, förhoppningsvis då, med en ny tränare.
Bowen ifrågasatt av oss i två mål, måste vi såklart nämna.
Men vi sa ju det att han behöver kliva fram här nu. För det där är ju deras absoluta toppspelare. Och ett lag som inte har en målskytt, vilket ju West Ham inte har haft, då får man ganska snabbt problem. Och då kan man dra sig in i en bottenstrid. Bowen kliver fram och gjorde två mål här. Och betyder ju såklart oerhört mycket. Moyes får några veckor till på sig att förbättra det här, men det är om Everton är ett lag som ska spela Premier League nästa år, om vi tycker det, då är West Ham tycker vi med all tydlighet att de ska såklart tillhöra Premier League säsongen 23-24. I övrigt så konstaterar vi att City växlade upp
igen. Ja, det kan man lugnt säga.
Jag tycker så här, Wolves är ju bättre organiserade nu och de håller ju stången i sisådär 35-40 minuter. Men sen så var han igång igen, den gode Braut Haaland. Och säsongens fjärde hattrick är ett faktum.
Nej, det är helt sjukt. Det är lite kul också. Jag lyssnade på Kick and Rush och då sa ju Petter Landén efter derbyt mot United att Haaland inte är en bra huvudspelare. Alltså gjort två nickmål nu på två senaste matcherna efter Petter sa det. Så det var en fin sändning för Petter som han ändå får ta med sig.
Och den där första nicken är ju klass. Den är ju bara att han står där och petar in dem i pannan, utan han möter ju De Bruynes inlägg helt perfekt och vinner duellen där mot Collins, och det är med rejält tryck som han späcker Wolves nolla.
Ja, det är så där man vill att han ska kunna göra med den storleken. Det är ju på något sätt varit Zlatan. Zlatan är inte tokbra på huvudet liksom. Det är något som man har saknat i Zlatans spel, att han nyttjar sin storlek och styrka på det där sättet som Haaland gör på det här målet. Så det där är även något som Haaland kan utveckla. Sen, ja, straffen är inte mycket att snacka om, och sen är det en rejäl bjudning av Zapp och väldigt osjälviskt av Mahrez som har blivit Mahrez igen. Fan vad bra han är.
Ja, verkligen, verkligen. Nej, men det är ju den där trion som ska spela. Jag läste att Foden var not fully fit.
Och jag vet, han har gjort något. Det är han har ju krökat. Han är supit bort.
Ja, det är, eller så har han visat sig missnöjd nu när han inte har fått spela. Och ja, det ska bli jättespännande att följa Phil Foden. För det här var ju verkligen året. Alltså, det säger man nästan varje år. Men nu skulle han liksom ta steget och bli Citys absoluta nyckelspelare. Och även om Grealish funkar väldigt bra ute till vänster nu, funkar mycket bättre ska sägas. Och Mahrez är grymt till höger, så vidhåller jag att det är en annan höjd med Phil Foden. Och han är ju deras egna. Det är klart att han ska vara där ute. Det är ett jättesignalvärde i att spela honom i de flesta av matcherna. Men just nu är han ju faktiskt inte nära en startelva. Och vi följer ju det lilla dramat med spänning. Det känns som att det kan ha hänt något där.
Ja, nej, men det har vi pratat om länge. Sen annars lördagen då, Leicester-Brighton. Jag kollade faktiskt på den, jävligt underhållande match. Och Mitomas mål är ju helt sanslöst.
Ja, ruskigt, ja, vilken spelare.
Kul att se Leicester också, Maddison tillbaka. Kommer in, så det betyder jättemycket för Leicester att han är tillbaka. Sen, alltså Newcastle, hur 11 insläppta mål på 20 matcher nu.
Ja,
det är helt sjukt.
Ja, nej, det är sjukt. De är ju mycket bättre än Crystal Palace i den här matchen. Men de får inte riktigt hål på dem. Och jag tycker ju att de behöver få in en kreativ kraft på det där mittfältet. Få se om de kommer agera här innan fönstret stänger. Det är jag rätt övertygad att de kommer göra. För de har ju superläge på faktiskt att ta en Champions League-plats. Och det är någonting som saknas på det där mittfältet tycker jag. Isak kommer in, men det blir inte lika stor förändring av matchbild som det blev mot Fulham då. De är det bättre laget, men får inte hål på Crystal Palace som verkar ha Ja, men fått ordning på defensiven. Han nya mittbacken där, Richards heter han, va? Jänkaren från Bayern München.
Mm,
jag tycker stämmer. Att han är... han gör det bra. Så att Crystal Palace börjar... de börjar ta kliv igen efter att det väldigt tufft i ligan. 9 av 10 omgångar har ju spelats. Men det är ytterligare en match då under måndagskvällen. London Derby. Fulham mot Tottenham. Och det sjuka är att om Fulham vinner den här matchen, då tar de sig upp på femte plats.
Det är helt sjukt.
Ja. Sensationspokalen.
Vad fan, de går om Spurs. Nej, herregud. Alltså, vilken jävla säsong de gör.
Ja, och i motståndarlaget då, som ju ändå får hålla som favoriter, såklart. I alla fall, jag håller dem som det. Men där händer det en jäkla massa grejer vid sidan av. Du kan väl ta det senaste?
Ja, det är Tottenham. Fan, det är spretigt i Tottenham nu. Men det senaste är ju alltså att det kom ut nyheter i fredagskväll att hela Juventus tidigare styrelse, bland annat med Pavel Nedved, Andrea Angeli och för oss som är Premier League-intresserade då, Paratitic. Och just Paratitic blir alltså avstängd i Italien i 2,5 år. Och det som Juventus har gjort kortfattat, många har säkert koll på det, men man har alltså övervärderat spelare för att få bukt på räkenskap på åren och göra avskrivningar så att man får liksom, man har överspenderat men så att man klarar deklarationen och på bokslutet och har fuskat med sånt här under flera års tid och extremt medvetet och det finns avlyssningar och liknande saker. Och det som blir intressant att se nu, alltså dels kommer det säkert överklagas i Italien, men de som har gett den här domen vill ju även att det ska gälla i hela UEFA så att Paratitic ska bli avstängd i UEFA-tävlingar, vilket gör att han inte skulle kunna ha den tjänsten han har i Tottenham om han blir dömd utanför Italien. Så väldigt mycket frågetecken kring vad som händer. Hur agerar Tottenham? Vad gör han i Tottenham? För det här är ju systematiskt. Dejan övergången är ju en del av det här. Att man gjorde det, något lån mellan Juventus och Atalanta och sen så övervärderingen. Även byts affär med Pjanic mot Arthur med Barcelona är ett praktexempel på hur man har gjort det här. Så nej, det här är ju verkligen inte det sista sakten, så det blir kul att följa.
Ja, och sen kommer det ju uppgifter då, föga förvånande, att Antonio Conte kommer att lämna Spurs efter säsongen. Man överhuvudtaget, kontakten går ju ut, men det pratas ju överhuvudtaget inte om någon kontraktsförlängning. Och det ligger säkert också i linje med det här, för att han anställdes ju samtidigt. Det var ju Paratic som tog över honom till Spurs. De har ju jobbat ihop sedan tidigare. Så att det är klart att blir han avstängd, ja, då känns det väl halvkul för, och såklart sparkad då från Spurs, då känns det väl halvkul för Conte att vara kvar. Och då undrar jag, Fabbe, är det ens någon vits med att Conte är kvar det sista halvåret?
Nej, alltså det beror på vem man kan. Känslan är att Tottenham-supporterna kommer att börja drömma om Pochettino igen. Och det vore väl en fin cirkelslutning där igen. Han känns som att han går och väntar på jobb. Han har nog inte tillräckligt bra rykte för att ta de absolut största uppdragen. Så det är nog något Tottenham han kommer kunna få ta. Men det är som vi var inne senast. Son, inte samma spelare. Kane, 1,5 år kvar på kontraktet. Är det bra att gå tillbaka till Pochettino? Är han rätt man för att bygga om det här Tottenham? Kanske, han har gjort det bra en gång tidigare, men sen samtidigt är det lätt att man börjar romantisera och se tillbaka på det som har varit bra tidigare. Det behöver inte vara bra framöver. Men jag tror också det. Börjar bli klart att Conte kommer gå i säsongen. Ta bort honom nu, för det, han kommer bara vända sig mot allt och alla och börja bråka, och det ser ju fan inte kul ut.
Nej, alltså jag tycker inte. Ja, jag tycker också att Conte ska nog nästan gå, och så får man väl ta in en interimlösning. Jag tycker inte man ska ta in Pochettino igen. Det är inte ett bra läge för honom, och det är inte ett bra läge för Spurs-supportrarna som ju vill ha framgång här. Även om det är deras älskling som kommer tillbaka, så är det ju några som de känner ju att övriga topplag, i synnerhet av värsta rivalen, springer väldigt snabbt här nu, så de kommer inte nöja sig med att det tar tid här för ombyggnad, och det kommer det göra. Så vi har, som du säger, Son som känns kall och hoppas ju verkligen att han hittar tillbaka. Vi har Harry Kane som, ja, det börjar ju sippra ut rykten här nu. Manchester United och Bayern München finns ju där, och så tar han spanska lektioner också, vilket ju talar för Real Madrid då kanske. Så att det är svårt att se Harry Kane kvar i Spurs kanske då efter sommaren. Hitta nya Pochettino istället. Jag säger De Zerbi.
Ja, nej, frågan är, Brighton är en säljande klubb, så varför inte? Det är en jävligt häftig tränare vad han gör. Och framförallt på så kort tid, så ja, det hade absolut varit kul. Det blir, som sagt, följa det här med Paratic. Vad kommer hända? Alltså, blir han avstängd? Då sitter Spurs i skiten. Han har ändå gjort det bra med värvningarna och tagit in, men kanske framförallt Dejan och Bentancur som känns som mest hans värvningar. Så det där skulle ju vara... Skulle han bli avstängd i 2,5 år, Conte försvinner, Son och Kane i den situationen, kan vi ha Spurs som ett mittenlag inom 2 år?
Ja, det får vi se. Jag känner ändå att det är mycket av infrastrukturen som är på plats i den där klubben, men det är klart att det kommer nog vara en hel del förändringar rent sportsligt. Fulham imorgon i alla fall, den matchen är ju viktig, för att även om vi dömer ut Liverpool, men i teorin så finns möjligheterna där att ta ikapp, och det gäller ju faktiskt Spurs också. Vid en seger här så är man inte allt för långt efter, och någonstans så tror jag väl att alla lagor tänker att framförallt Newcastle ska klappa ihop. Sen har jag kanske svårt att se det med tanke på vilken ramstark defensiv man har, men det är väldigt mycket kvar, så att det har nog inte slutat drömmas i de här respektive toppklubbarna. Bra, Fabbe. Då har vi summerat den här omgången och ser givetvis fram emot att jag tänkte att vi skulle snacka upp helgens matcher på fredag. Men det, ja, vi kan snacka upp lite FA Cup. Det spelas ingen Premier League i helgen, men vi kommer att ha en gäst med oss av allt att döma. Får vi se vem det blir, men vi hoppas att vi har ett kärt återseende i studion här när vi ses fredag.
Ja, nej, men det ska bli kul. Och då kan vi väl spreta iväg lite. Alltså det kommer såklart bli fokus på City Arsenal på fredagskvällen. Men annars kan vi nog ta lite större takes, tänker jag. För att prata upp United som ska möta Reading i FA-cupen, det är inte jättekul.
Nej, jag håller med. Vi spånar på ett vasst avsnitt. Och så kan väl även lyssnarna få komma med förslag på vad vi ska diskutera. Och med de orden, Fabbe, så tackar jag dig för att du har tagit dig tid. Nu får du...
Det gick ändå okej.
Ja, det tycker jag definitivt. Du har hanterat den här förlusten på ett bra sätt, och det är bara att ta nya tag. En Champions League-plats efter 38 omgångar är ju faktiskt en riktigt bra säsong ändå. Så tack till dig, och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på slutet av veckan.